Välkomna hit allihopa att fira gudstjänst tillsammans. Kul att just du är här. Idag så är det Mikael Hansson som kommer tala. Idag är det en temagudstjänst. Först så predikar Mikael och efter gudstjänsten idag så kommer vi runt fikaborden samtala kring frågor som leds av Mikael. Så ni är inte helt fria efter vi går härifrån heller. Jag tänker att vi ska be för mötet. Tack Gud att vi får vara här, samlade tillsammans. Tack för allt som du har gjort. Tack för att du sände din son Jesus att dö för oss. Så att vi får vara i din närhet. Låt den här söndagen bli en dag som får ära dig. Det här mötet, att vi får tillsammans lyfta vår tillbedjan till dig. Tack för ditt ord och tack för allt du gjort för oss. Amen. Vi ska läsa den text som Mikael bland annat kommer utgå från. Och då har vi Theo som ska läsa för oss från första Korintierbrevet 12. Vers 12 och 13.
Så. Den mänskliga kroppen består av många olika delar, men trots sina olika funktioner utgör de en enda kropp. På samma sätt som med det Kristus kropp där det troende utgör de olika delarna. Vi har ju alla blivit döpta med en och samma ande för att vi ska tillhöra samma kropp. Det spelar ingen roll om vi är judar eller icke-judar, slavar eller fria. För alla har blivit fyllda med en och samma ande.
Tack så mycket.
Mikael Hansson heter jag. Hur ska man presentera mig? Det är lite... Jag har jobbat med ungdomar de senaste 20 åren. På många olika sätt. Skolkurator i Gagnef och Leksand bland annat. Har nyligen avslutat tjänst som pastor i Sillansnäs frikyrkoförsamling och jobbar nu för Pingstkyrkan Leksand, dels som ungdomsgårdsföreståndare och dels så är jag pastor på häktet här i Falun, tagit över efter Ingvar Karlsson det fina uppdraget. Och orsaken till att jag är här idag är mitt tredje uppdrag när jag jobbar för Sveriges kristna handikappförbund som verksamhetsledare. Vi har ett projekt där vi jobbar just med de frågor som jag är inbjuden att tala om idag. Och om det här med barn med särskilda behov, hur vi som församlingar kan möta dem utifrån deras förutsättningar och förmågor på olika sätt. Vi hörde texten förut för första Korintierbrevet kapitel 12, vers 12 och framåt. Och Paulus beskriver Kristi kropp som med olika kroppsdelar, med olika lemmar, med olika funktioner. Och lite längre ner så skriver Paulus så här att nu är i vers 20, nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom. De delar av kroppen som verkar svagast, så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för, skyller vi med så mycket större anständighet. Något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder. För att det inte ska bli splittring i kroppen utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad så gläder sig alla andra delar med den. Vi har i Sverige enligt Socialstyrelsen ungefär 1 miljon människor inom det som förkortas NPF, neuropsykiatriska funktionsvariationer, som till exempel ADHD, autism, Tourette och så vidare. Och till det så har vi ungefär 100 000 med intellektuell funktionsnedsättning. Och hur möter vi dem? Jag hade en sån stark upplevelse i min tjänst som pastor i Sillansnäs. Jag hade precis avslutat tjänst som skolkurator i Leksand och börjat min tjänst i Sillansnäs. Det var en av mina första gudstjänster där faktiskt. Och i Sillansnäs har vi väldigt, nu säger jag vi för att jag är ju i Leksand Pingst nu, men jag var där då så att det blir lite lagom förvirrat här. Men ja, vi tillhör ju alla Kristi kropp så det blir ju ett vi när jag tänker efter. Det är en väldigt liten kyrkobyggnad. Det är inte alls som detta fantastiska kyrkrum som vi har här idag. Jag har varit här inne ganska många gånger faktiskt med Pingstpastorsnätverket. Och vi har haft bön och samtal med varandra här nere i hörnet. Och varje gång jag kommit in här så har jag tänkt att här skulle jag vilja predika någon gång. Alltså. Men jag har inte vågat säga det till Frans. Jag har så stor respekt för honom. Och ni har verkligen en modig man i Frans som en blivande församlingsföreståndare. Han vågar bjuda in mig. Och dessutom så vågar han vara ledig idag nu när jag är här. Så jag tycker det är modigt gjort av honom. Så jag har varit här inne och tänkt på den här salen. Den är så stor jämfört med Sillansnäs. Det är nästan så att Sillansnäs kyrkobyggnad, en gammal bönekapell från 1800-talet, skulle få plats här inne. Så väldigt litet. Och just den här söndagen, en av mina första som min första tjänst som pastor. Jag går upp med min väl förberedda predikan och söndagsskolan ska precis gå utom och ha liksom söndagsskola utomhus. Och på vägen ut så ett av barnen tokskriker: jag vill inte gå på söndagsskolan. Tårarna sprutar. Jag skulle precis ta första andetaget i predikan. Och jag kände så här, hela liksom gudstjänsten hörde ju detta. Jag såg det hända ut i foajén i det här lilla kapellet. Och jag bara kände, och jag har aldrig känt så starkt att jag bara, nej, jag struntar i predikan. Jag går ut och hänger med söndagsskolan istället. Och så tänkte jag den här kanske lite provocerande tanken. Varför ska jag predika ännu en predikan för oss som har hört evangelium i 30-40 år. När vi har barn i kyrkan som kanske inte har hört evangelium mer än 30-40 sekunder. Jag är ju en av dem som hört evangelium sedan 10-årsåldern och hängde mycket i Pingstkyrkan i Söderköping där jag växte upp och hört evangelium sedan dess. Och vilka är de minst nådda i församlingen? Kanske är det de barnen som har gått i söndagsskola med några år men som har ett uppmärksamhetsspann på kanske bara några få sekunder i varje gudstjänst. Stå på scenen och tala när söndagsskoleledarna kämpar så hårt för just de här barnen, försöker göra allt för att fånga deras uppmärksamhet och ge dem evangelium. Det här skedde ju då för en 6-7 år sedan och jag hade precis kommit från kuratorstjänsten och jag kände igen alla signalerna från det här lilla barnet att byta miljö från det ena till det andra. Och jag kände igen det så väl när jag jobbade som skolkurator och man arbetade med basutredningar för att hjälpa barnen och utreda vad de behöver och vad de kanske har för olika svårigheter för att livet ska funka. Och jag kände igen signalerna därifrån. I min tjänst för Sveriges Kristna Handikappförbund så vill jag ge uppmuntran och stöd till alla kämpande föräldrar, barn, söndagsskoleledare, scoutledare. Men jag vill också utmana oss pastorer, oss som är i församlingsledning, att kanske våga släppa talarstolen och hänga med söndagsskolan ibland ut. Jag skrev en debattartikel om det här i tidningen Dagen. Jag hamnade i en podd och sen har jag varit engagerad i det här sedan dess på lite olika sätt. Och mina nuvarande arbetsplatser med ungdomsgård och så vidare, där kan det nog vara så att det är en del där med olika funktionsvariationer på det här sättet. Så att det är lite spännande att jag har tagit de här stegen. Vilka barn är de besvärliga barnen i kyrkan. Besvärliga med citattecken. Jag tror ni förstår min lite utmanande tanke där. Vilka är de besvärliga barnen? Det är de som behöver kyrkan allra, allra mest. Oftast är det det där barnet som skolan inte heller lyckas med. För det här är svårt. Det här är utmanande. Skolan kämpar, föräldrarna kämpar. Kanske försöker få med sig barnen på idrottsverksamheter och där det inte heller funkar. Och det sista ett barn vill, det är att misslyckas. Det sista ett barn vill, det är att känna skuld och skam över att de sabbar allting precis hela tiden. Det är ingenting som de väljer. Föräldrarna kämpar, söndagsskoleledare kämpar. Må de orka, må de inte bränna ut sig. Tänk om kyrkan överallt kunde vara platsen där de här barnen lyckas. Tänk om kyrkan kunde vara den här platsen där de verkligen får tro, hopp och kärlek för hela livet. Tänk om kyrkan kunde vara platsen där de där viktiga orden om Jesus inte bara talas ut utan även går rakt in i de här små, så otroligt stressade hjärtan som de här barnen har. Och för att illustrera det här idag så skulle jag vilja gå till skriften och jag skulle vilja lyfta fram 4 personer från skriften idag för att måla upp det här lite grann. Och då kanske någon tänker så här, beteendevetare, kurator, kommer han att sätta diagnos på de här 4 personerna nu? Nej, det kommer han inte att göra. Inte mitt jobb som skolkurator, det kan läkare och psykologer göra. Och jag känner så många människor som har fått en sån lättnad i livet när de kanske har fått en diagnos, en förståelse över hur de fungerar. Men det är inte mitt jobb. Mitt jobb är att jobba med yttre och inre beteenden. Att jobba med miljön som människor befinner sig i. Så det är liksom mitt fokus. Så det är mitt uppdrag är, som jag ser det. Men jag skulle vilja börja med att tala om Simson i Gamla testamentet. En spännande person som vi aldrig har hört i söndagsskolan och på olika sätt. Han har i domarboken så handlar det i 3 kapitel om Simson. Domarboken 13, 14, 15 och 16. Det var 4 kapitel. Jag har slutat att räkna tydligen. Och jag ska inte läsa så mycket innantill från den här berättelsen. Utan bara återge lite kort vad som händer i den här berättelsen. På ett sätt som vi kanske inte är riktigt vana vid heller. Det börjar ju med att Simsons föräldrar, blivande föräldrar, de får besök av en ängel. Och ängeln säger till dem, ni kommer få ett speciellt barn. Ett speciellt barn med en speciell kallelse för en speciell tid. Och han kommer ha speciella förhållningsregler i livet. Simson, som är så stark och så svag på samma gång egentligen. I kapitel 14 av domarboken så försöker föräldrarna förgäves leda honom bort från olämpligt sällskap. Han har blivit kär i en tjej och föräldrarna säger men hon är inte det bästa för dig. Den kultur hon kommer ifrån, den situation, det här kommer inte att bli bra för dig. Nej, men hon är rätt i mina ögon, säger Simson. Och föräldrarna har ingen chans mot hans drivkraft, hans vilja, hans viljestyrka där. Apropå föräldrar. Ungefär 50% av alla föräldrar som har ett barn inom NPF hamnar någon gång i utbrändhet. Ungefär hälften. Och är det så att föräldern själv kanske har en diagnos, för det här är ärftligt, det är genetiskt, det är inte någons fel om någon har autism eller ADHD. Det är inte som man trodde på 90-talet att det var all hårspray på 80-talet, vet frisyrerna och sådär. Det var inte hårsprayen, det är genetiskt, så det är ganska ofta att det går i arv i generationer på olika sätt, syns på olika sätt. Är det så att föräldern också har en diagnos inom NPF, då är risken 70%. Att 70% av föräldrarna någon gång hamnar i utbrändhet. Det här är svårt. Det här är utmanande. Och det här var tufft för Simpsons föräldrar också. För han gjorde som han ville, så viljestark som han var. Och det går som det går med det här olämpliga sällskapet. Det blir inte som Simpson har tänkt sig, och det blir många problem. Och Simpson, han bestämmer sig för att hämnas. För att ge tillbaka över det som har hänt. Och i kapitel 15 så står det så här, vers 4. Simpson gick och fångade 300 rävar. Sen tog han facklor, band ihop rävarna med svansarna två och två, satte en fackla mellan de två svansarna. Därefter så tände han eld på facklorna och släppte in rävarna på filisternas sädesfält och satte eld på både sädesskärvar och oskuren säd, vingårdar och olivlundar. Alltså vi har alla, handen på hjärtat, tänkt på hämnd någon gång. Man har velat hämnas, alltså, för man är upprörd och arg och kanske inte gjort något, men man har tänkt tanken. Och de flesta av oss har nog tänkt tanken någon gång att man skulle vilja bränna grannens trädgård. Alltså det, man känner att nej, nu. Men så har man inte gjort det, för att man hejdar impulsen. Men Simpson, han fångar 300 rävar, binder ihop dem, sätter en fackla. Hur kom man ens på den kreativa idén? Hur landans? Alltså det finns ju enklare sätt att elda upp. Nu ska jag inte ge någon idéer här idag, men det finns ju enklare sätt, va? 300 rävar, sitta och knåpa ihop dem och skicka ut dem. Kan ni tänka er Simpson på söndagsskolan? Fanns det söndagsskola på den tiden? Nej, jag tror inte det. Men låt oss fantisera för en stund om det. Låt oss tänka efter en sekund. Kan ni tänka er söndagsskoleledarna står uppradade för att möta barnen? Så står de och tittar där. Är det Simpson och hans familj som kommer? Britta, ta fram brandsläckarna. På med hjälmarna. Det kan inte ha varit lätt att ha Simpson i söndagsskolan. Tänk om Simpson och hans familj hade haft Centrumkyrkan Falun som hemförsamling. En gemenskap som omslöt dem med stöd och verksamhet. En gemenskap där man bjuder in barn och ungdomar till att spela och sjunga, läsa texterna, engagera dem i kyrkan, precis som vi har sett här idag. En plats där de kunde finna som sin plats, som sitt hemma. Hade berättelsen varit annorlunda då? Det vet vi inte. Men kanske. Men kanske finns det Simpsons i Falun som behöver en gemenskap som den här. Jag vill gå vidare in i Nya Testamentet och lyfta fram en annan person därifrån. Saulus, som sen kallas för Paulus, som har skrivit över halva Nya Testamentet. Han introduceras av läkaren Lukas. Läkaren Lukas, som skriver Lukas evangelium, han skriver Apostlagärningarna. Och i Apostlagärningarna kapitel 7 så får vi möta Saulus för första gången. Och det är vid situationen när den första förföljelsen mot församlingen har uppstått. Stefanus ska stenas till döds. Och så står det att vittnen, alltså de som skulle stena Stefanus, de lägger sina mantlar vid fötterna på en ung man som heter Saulus. De stenar Stefanus och Stefanus dör. Och så står det också att Paulus hade samtyckt till att han dödades. Och kanske var det så att de flesta tyckte var nöjda med den förföljelsen, att nu har vi knäckt församlingen, därför att det står att hela församlingen spreds över landet efter detta. Det är bra med vatten, för då bromsar jag hur snabbt jag pratar. Jag är inte van med ekot här inne, så att både jag och ni hinner andas när jag talar. Paulus, eller Saulus, han är inte nöjd. För i kapitel 8, vers 3 så står det att Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Vilken frenesi, vilken energi, vilket driv han hade. Och i kapitel 9, vers 1, så står det Saulus som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar. Läkaren Lukas sätter diagnos. Han andas hot och mordlust. Tänk att andas hot och mordlust på det sättet. Han gick till översteprästen bara att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Om man kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, och fängsla dem och sätta dem, föra dem till Jerusalem. Han var inte nöjd med att bara förfölja församlingen i Jerusalem eller strax utanför Jerusalem, utan han ville utomlands för att fortsätta jaga efter dessa kristna. Vilket otäckt driv egentligen. Och Paulus beskriver själv längre ner i apostelgärningarna i kapitel 26 att inför kung Agrippa, tror jag det är, så säger Paulus så här själv, att själv såg jag det som min plikt att göra allt för att bekämpa Jesu Nazarens namn. Och så gjorde jag också i Jerusalem. Många av de heliga satte jag i fängelse med fullmakt från överste prästerna. Och när man ville avrätta dem så röstade jag för det. Överallt i synagogerna straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att häda. I mitt vilda raseri förföljde jag dem ända till utländska städer. Och i Galaterbrevet kapitel 1 vers 13 så skriver Paulus så här också. Ni har ju hört hur jag betedde mig förr inom judendomen. Hur våldsamt jag förföljde Guds församling och försökte utrota den. Jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk och ivrade än mer fanatiskt för mina fäders stadgar. Vi som känner berättelsen vet ju vem Saulus och sen Paulus, vem han blir och hur viktig han blir för kyrkans tidiga år och för formandet av Nya Testamentet. Och i Apostlagärningarna 9 så kan vi läsa om hans omvändelse. Han är på väg till Damaskus och plötsligt så strålar ett ljus omkring honom. Och han hör en röst som säger, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och han frågade, vem är du, Herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Tänk vad ett möte med Jesus förändrar allt. Och tänk vad Jesus är expert på att möta varje människa exakt som den personen behöver. Jag tror vi ska vara glada för att Jesus inte möter alla människor på samma sätt som han mötte Paulus. Jesus slår honom till marken, ifrågasätter varför han förföljer honom. Saulus blir blind i 3 dagar. Är vi inte glada att vi slipper den formen av omvändelse? Men det var precis det han behövde där och då. Och vid det här tillfället han leds in i Damaskus och under 3 dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. Och här vill jag presentera nästa person som jag vill lyfta fram idag. I Apostlagärningarna 9, vers 10 står det så här. I Damaskus fanns det en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn, Ananias, han svarade, här är jag, Herre. Tänk vad häftigt det vore att höra Jesus tala till en. Och man säger, Herre, här är jag. Så säger Herren till honom, res dig och gå till Raka gatan. Fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus. För han ber. I en syn så har han sett hur en man heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade, Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Ananias är rädd. Och jag förstår honom med tanke på allt det Saulus har gjort att bemöta honom och möta honom. Och genom mina år har jag själv känt ibland, Helt ärligt, men de här senaste 20 åren jobbat med barn och ungdomar och jag har mött vuxna, duktiga ledare, ideella som inom skolans värld som känner en klump i magen inför mötet, inför vissa barn och ungdomar med den energi och kraft de sprutar åt alla håll. Det vi pratar om här idag är inte enkelt. Hade det varit det så hade inte jag behövt tala om det här idag. Jag kan känna igen mig i Ananias känsla av att det här är ett tufft uppdrag. Herre, är det verkligen jag som ska göra detta? Vers 15. Herren sa till honom, gå för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias. Och när han kom in i huset så la han sina händer på honom och sa detta, Saul, min broder. Ingen anklagelse, ingen skuld, inget skambeläggande, inget åh vad du har misslyckats fram till nu och nu har du fått liksom, ta konsekvenserna för det. Nu vet du, nu äntligen kanske det blir åh. Nej, Saul, min broder. Jag tror det finns så många Saulusar som behöver Ananiasar. Hur säger man det i plural? Jag har ingen aning. Ananas. Ananianas. De behöver. Herre Jesus som visade dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Och genast var det som fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn. Han reste sig och blev döpt. Och sedan åt han och fick nya krafter. Han blir frälst. Han blir andedöpt. Han blir döpt. Fullständigt förvandlad. Och vi som har läst berättelsen förut, vi vet att Saulus han börjar genast predika i synagoger och på gatorna. Och med samma energi och med samma frenesi som innan fast har vänt 180 grader. Och nu predikar han evangelium så energiskt så att nu är det andra som vill döda honom istället. Alltså förvandlad inifrån och ut men fortfarande med samma på det här sättet. Och de inser att nu finns det ju människor som vill som gör sig kvitt med Saulus och döda honom så att, och judarna de kommer överens om att röja honom ur vägen och de fick rädda Saulus genom att skicka ner honom i en korg från muren för att han skulle liksom överleva rent ut sagt och bli ivägskickad. Så energisk var han där. Och i vers 26 så står det att när han kom till Jerusalem så försökte han ansluta sig till lärjungarna men alla var rädda för honom. Eftersom de trodde inte på att han var en lärjunge. Han kliver in i gemenskapen och säger, här är jag! Alla backar. Undrar vad Saulus kände där och då. Han minns vad han har gjort. Han förstår vad han har gjort. Han förstår varför folk kanske backar. Men den känslan när gemenskapen backar när han kommer in i rummet. Jag vill bara stanna upp vid den. Kanske smärtan. Så står det så här i vers 27. Och det här jag vill introducera den fjärde och sista personen här idag. Står det så här. Då tog Barnabas hand om honom. Är inte det vackert? Alla backade rädsla. Men Barnabas tog hand om honom. Han för honom till apostlarna. Berätta för dem hur Saulus har sett Herren på vägen och så vidare. Och vad vet vi om Barnabas? Barnabas han blir introducerad av Lukas i början på Apostlagärningarna i kapitel 4 vers 36 där det står att även det är taget ur sitt sammanhang men det beskriver Barnabas så väl. Även Josef, en levit född på Cypern som apostlarna kallade för Barnabas. Det betyder tröstens son. Kan ni tänka er det? Av Jesu första lärjungen, av apostlarna, blir kallad för du heter inte längre Josef, du heter tröstens son. Vi vet inte exakt varför han kallas för tröstens son, men ni tänker att få umgås med tröstens son. Tröstens son tar sig an Saulus. Jag tror vi behöver fler Barnabasar i Falun, i våra församlingar. Det står ju också om då när Barnabas tar hand om Saulus där i Jerusalem att församlingen tar emot honom och Saulus han fortsatte med samma energi ut på Jerusalems gator där han förr hade förföljt de kristna. Där går han ut och predikar evangelium så starkt och frimodigt att även där så försöker folk döda honom. Och då bestämmer bröderna sig för att vi kan inte ha honom kvar här. Kanske för att rädda hans liv, men kanske av en annan orsak också. Så skickar de honom först till Caesarea och sen vidare till Tarsus, Saulus hemstad. Han blir ivägskickad. Det var ju för att rädda hans liv, men samtidigt att bli ivägskickad på det där sättet. I vers 31 så står det så här att församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Och det var ju bra efter all förföljelse och alltihopa. Det är bra med lugn och ro. Men hur kände Saulus när han blev hemskickad till sin hemstad? Det står inte. Jag bara fantiserar nu. Men det slutar inte riktigt där heller. Som tur är, tänk om Saulus bara hade satt sig ner i sin hemstad och gett upp. Bortskickad. I Apostlagärningarna kapitel 11 så står det lite mer om Barnabas och Saulus. Det utbryter en stor väckelse i Antiochia. Och apostlarna får höra om detta och de skickar Barnabas till Antiochia. Och det står så här i vers 24 i Apostlagärningarna 11 att Barnabas var en god man, fylld av den helige ande och tro, och en stor skara fördes till Herren. Tänk vilket ord om Barnabas där, tröstens son, kliver in i väckelsen i Antiochia, verkligen bygger upp en församling där och utrustar den och tar sig hand om den. Och så står det så här i vers 25. Därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Saulus. Jag älskar det här. Alltså, han har begett sig från Jerusalem till Antiochia. Ungefär lika långt till norrut upp i... Min röst är inte med idag, ursäkta. Tarsus ligger i nuvarande Turkiet, eller låg. Han beger sig till Antiochia. Och sen så fortsätter han ungefär lika långt till upp till Tarsus och söker upp Saulus. Det är inte så att Saulus råkade vara där och Barnabas, ja men nu tar jag med hand om det. Utan han fortsätter vidare för Barnabas trodde på Saulus. Tröstens son trodde på Saulus så mycket så att han beger sig vidare för att fånga upp Saulus. Han beger sig till Tarsus och försöker upp Saulus. Han fann honom, tog med honom till Antiochia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas för kristna. Jag ser framför mig Barnabas. Han fångar upp Saulus där i Jerusalem, tror på honom, men de måste skicka iväg honom. Och sen han kommer till Antiochia så tänker han så här, jag behöver en vilde vid min sida. Jag behöver någon med hans energi. Jag behöver någon med hans bara energi och kraft då, för att fånga upp det här. Och kanske såg Barnabas en utmaning. Honom vill jag ha vid min sida. Inte skjuta bort honom, utan vi gör det här tillsammans. Tillsammans bygger vi Guds rike nära mig så att du inte hittar på allt för mycket galenskaper på Antiochias gator och torg. Men så nära att vi tillsammans kan bygga Guds rike. Tänk om Simson med familj hade haft en trygg församlingsgemenskap. Tänk om Saulus hade varit utan Ananias ja till kallelsen. Vad hade hänt då? Tänk om Saulus inte hade tagits hand om Barnabas först i Jerusalem, sen ännu en gång där i Tarsus ner till Antiochia. Och det är Paulus som skriver första Korinthierbrevet 12, vers 21 och framåt. Det där som jag läste förut. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Och utmaningen i den här sista versen som utmanar mig, om jag läser det här långsamt när jag tittar på det. Det står inte, ögat kan inte säga till handen, du behövs inte. Eller huvudet kan inte säga till fötterna, du behövs inte. Utan det står, ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Det finns ingen i Kristi kropp som jag kan säga till, jag behöver inte dig. Hänger ni med på den utmaningen? Och på samma sätt så kan inte jag säga om mig själv, jag behövs inte. Det är inte sant. Du behövs i Guds rike. Du och jag och alla som ingår i Kristi kropp lämmar i Guds rike. Vi behöver varandra. Och om en kroppsdel, vers 26 som jag ska avsluta med här. Om en kroppsdel lider, så lider de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, så gläder sig alla andra med den. Det är vårt uppdrag och kallelse att vara en Ananias, att vara en Barnabas, för en Simson, för en Saulus. Där sker miraklet i gemenskapen. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, vi kommer till dig nu i Jesu namn och vi tackar dig för att ett möte med Jesus förändrar allt inifrån och ut. Och vi tackar dig för gemenskapen vi har i Kristi kropp med varandra, i den lokala församlingen och i den världsvida församlingen, Kristi kropp utöver hela världen. Tack Jesus för att det är du som insätter oss som lämmar i Kristi kropp. Inte med hur fantastiska vi är, utan precis så som vi är. Där behöver vi varandra och vi behöver stötta och stödja varandra och ge varandra omsorg och vara en Ananias och en Barnabas. Och Herre, jag ber, utrusta oss alla att vara just det. Utrusta oss för det uppdraget att möta varje människa, varje barn med evangelium. Var en efter sin förmåga, var en efter sin situation. Herre, hjälp oss som församling och som församlingar var helst vi tillhör eller befinner oss. Hjälp oss här att vara en varm mottagande plats där vi kan ge människor tro, hopp och kärlek, Herre. En plats där människor kan få ett nytt hopp och ny kraft och ny styrka att bli Herrens lärjungar. Herre, vi säger, Herre, här är vi. Och för var och en som kanske brottas på något sätt inför anhöriga eller kanske med sig själv på olika sätt. Herre, kom med din nåd. Kom med din närvaro. Helige Ande, du som är tröstaren. Du som är hjälparen, Herre. Kom och fyll på oss var och en. Och hjälp oss att stötta och stödja varandra. Jag tackar dig för den här församlingen. Jag tackar dig Herre för att du har goda tankar och goda planer för den här församlingen. Du har gett den här församlingen en framtid och ett hopp Herre. Du har planer för den här församlingen som de inte ens har börjat tänka än. Du har tankar att nå ut till enskilda i den här staden och över den här världen från den här församlingen som de inte ens har mött än. Vi tackar dig för att din barmhärtighet, din närvaro, din tröst och ditt stöd kommer att flöda från den här församlingen ut över Falun och över Sverige och den här världen, Herre. Jag tackar dig för allt det där goda som du har i beredskap i den här församlingen, genom den här församlingen. I Jesu namn. Amen.
Tack Mikael. Som jag varnade er för innan så är det ju inte slut här, utan vi kommer fortsätta ute vid kaféborden. Man hinner ta sin kaffe och macka först. Men innan vi går så tänkte jag att vi ska be välsignelsen tillsammans. Och vill du komma och hjälpa oss?
Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa med nåd över dig. Herren välsigne och bevara dig. Herren vände sitt ansikte till dig med frid. Amen.